Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej, Abba Emma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos H&M.
Wouters. Koeman. Kieft. It's a goal!
Och då är det dags för semifinal och det är ju liksom inte mot vem som helst.
Nej, alltså när Holland mötte Västtyskland 1988, då var nog det den mest emotionellt upppiskade landskamp som spelades i Europa på, ja, säg 20 år i alla fall. Ja. Det mest politiskt laddade mötet fram till det att Jugoslavien föll sönder och de gamla federationsstaterna började möta varandra. För rivaliteten som främst Nederländerna kände gentemot Västtyskland, det var en rivalitet som faktiskt utlöstes av idrott, men som såklart bottnar i något annat och något djupare. För när Holland förlorade VM-finalen 1974 mot Västtyskland, då innebar det, ja, men ett nationellt trauma som snabbt kom att kopplas ihop med ett annat nationellt trauma. Den där fotbollsmatchen förvandlades till krigets epilog, det som följde på andra världskriget. Och det fanns något lite egendomligt och svåråtkomligt med det där, för Holland kom att göra de här anspelningarna och dra de här tankesträcken tillbaka till kriget på ett sätt som ingen annan europeisk nation gjorde i samband med fotboll. Och det var så märkligt att de var ju inte den enda ockuperade staten som hade lidit under tyska militärkängor. Men Frankrike kunde spela en episk match mot Västtyskland och förlora utan att det blev någon typ av nationellt psykodrama. Och Polen kunde klara av, till och med England kunde klara av det, i alla fall fram till EM96. Men Holland kunde inte det, Holland ville inte det. Och det är såklart jätteenkelt att sitta och säga att idrott minsann aldrig ska kopplas ihop med politik och att alla krigsmetaforer i samband med idrott är så oerhört osmakliga och opassande. Men holländarna lyssnade helt enkelt inte 1988, utan deras fotbollsrivalitet gentemot Västtyskland hade fått, jag menar, nästan existentialistisk dimension. För det där Cruyff-laget från 1974, det hade varit en symbol för efterkrigstidens återuppbyggnad. Det hade varit en symbol för det unga, kreativa, fria, rebelliska och innovativa Holland. Och när det laget besegrades, då var det någonstans också som att de idealen hade besegrats. Och det slog så påfallande hårt, så oproportionerligt hårt mot den holländska självbilden, att det hade fortsatt hänga kvar och fortsatt förstärkas under alla de knappt 15 år som hade förbundit VM-finalen 1974 med den här EM-semifinalen 1988.
Jag ska säga också att Rinus Michels var ju förbundskapten för det laget 74 också.
Där fanns definitivt den dimensionen, men alla spelarna hade ju också sin egen relation till den här matchen. Alla hade de sett den och upplevt den och märkts av den. Hans van Breukelen brukade ofta prata om hur liksom tårarna från 1974 drev honom fram genom karriären. Och det var ingen av spelarna som behövde påminnas om vad semifinalen gällde eller behövde få en förklaring kring varför rivaliteten såg ut som den gjorde. Och de upplevde ju också att den tyska boulevardpressen minsann piskade på, precis som de hade gjort 1974 när de störde Johan Cruyffs uppladdning. Ja, nu skulle de störa de holländska stjärnorna igen, och det gjorde de på alla möjliga sätt, och det var allt mellan högt och lågt och harmlöst och osmakligt. En grej som hände i samband med EM 88, det var att Frank Rijkaards fru fick missfall i samband med premiärmatchen mot Sovjet. Såklart en privat tragedi som borde ha fått förbli en privat tragedi, men som basunerades ut i Bildzeitung under dagarna före semifinalen. Och ja, det här var ju en tid då hotelltelefoner fortfarande var en faktor. Och Rinus Michels hade varit inne på att plocka bort alla telefoner ur spelarnas hotellrummen. Det hade inte blivit så. Och mitt i natten före match, så 01:30 på natten som leder fram till semifinalen, då blir Rudschüllit väckt på sitt rum av att telefonen ringer. Av att en tysk journalist har ringt till receptionen, blivit framkopplad, får prata med Rudschüllit som är yrvaken. Bara, ah, vad bra Rud, kul att du kunde svara. Du, tänkte bara kolla en grej. Vilken holländsk klubb var du spelade för innan du gick till Milan? Ja, det var vad det var.
Ja. Hur förhöll sig Van Basten till allt det här då?
Ja, men lite mer distanserat, lite mer avstängt än många av hans lagkamrater. Han tyckte ju som sagt att det där med att hans pappa hade varit en motståndsman under kriget, ja, men det var han klar med. Det hade ingen betydelse för honom längre, utan han hade på gott och ont den där förmågan att särskilja fotbollen från samhället. För honom var en match, medan det för flera av hans lagkamrater var en nationell angelägenhet. Sen så var han ju inte opåverkad av den upptrissade upptrappningen, och det hade blivit en grej för Van Basten det här med att bejaka avstängandet. Han gillade att vara den där frånkopplade fotbollsspelaren som bara befann sig i den egna zonen, och han ansträngde sig för att bli kvar där. Och i de där strävandena efter rätt mental balans så hade ju Rudschüllit satt honom i kontakt med haptoterapisten Ted Trost. Ja. Vad har du på haptoterapi?
Nej, men jag har inte så mycket. Ja, det är väl beröringspunkten, någon slags massage då. Men däremot skulle jag gärna vilja träffa den här Ted Trost. För han verkar ju vara en helt fantastisk person.
Ja, han blev ju jätteviktig för Marco van Basten.
Ja, och
han,
vad coolt.
Ja, det var ju, vi pratade en gång i tiden om Sakis Milan och Rudschüllit som de försökte få spelklar till en avgörande bortamatch i Belgrad. Och då flög in en holländsk kvacksalvare med privatplan för att desperat göra allt. Och det var ju Ted Trost som de flög in,
ja, men
till Belgrad.
Van Basten beskriver ju honom som att man behöver inte säga någonting till honom, men när han kom in och tittade bara på honom och så klämde han lite och sen mådde du bra.
Ja, och det var ju allt ifrån då nervositet inför matcher till sömnproblem med en nyfödd bebis.
Ja.
Du läste den. Ett spädbarn som brukade skrika på nätterna. Ted Trost hade placerat barnet på något bord, observerat i några sekunder, sen gått fram och utan förvarning banka till bordet, och barnet hade blivit skräckslaget såklart och varit spänt som en jävla fiolsträng i en halvtimme därefter, men sen slappnat av och aldrig skrikit på nätterna mer. Och jag vet det fan. Ja. Men Ted Trost var ju i alla fall väldigt närvarande under EM 1988. Och som det ofta tycks vara i samband med mästerskap, så fanns det då en officiell holländsk läkarstab och så den här inofficiella teamet som verkade i anonymitet, i skuggorna, i hemlighet. Det fick inte bli känt att Ted Trost fanns på ett hotell precis i anslutning till laghotellet, för då hade ju lagläkaren kunnat bli förbannad. Men det var ändå sanktionerat av förbundet. De pröjsade för hans uppehälle och han fanns ju där med aktivt bifall från stjärnspelarna. Men det verkar vara vanligt det med dragkampen mellan det ordinarie läkarteamet och det alternativa läkarteamet.
Det kan man ju förstå, det ordinarie läkarteamet faktiskt.
Alltså det enda som förvånar mig är att det tydligen är så vanligt. Vi hamnar ju ofta där, liksom Västtyskland 1990. Ja, då hade också Matteus sin privata kvacksalvare som fanns i skuggorna uppe i Milano eller uppe vid Comosjön. Och det var vid ytterligare något tillfälle det var i samma situation. Maradona hade såklart sin privatläkare och det var ju något med Romario VM 90 när det också var det. Det skulle ju ha lett till att den förorättade läkaren stoppade Romario från VM 98 i förlängningen. Och mycket sånt är mer än vad jag liksom tidigare hade förstått. Och för den delen också en större del av Marco van Bastens karriär än jag tidigare hade insett. För han var hela tiden inne på, ska vi kalla det, alternativmedicin. Ja.
Men det är ju en av få människor som man verkligen hela tiden hyllar.
Det är Drost, ja. Från början till slut.
Ja.
Han hittade, för det var inte bara haptoterapi. Han hade ju redan tidigare varit hos Johan Cruyffs hypnoterapist.
Ja.
Men då hade han inte fått riktigt samma goda effekt. Men Ted Trost menar ju van Basten hjälpte honom att blockera nervositet.
Ja.
Stänga ute känslor. Kunna gå in i en EM-semi mot ärkefienderna från Västtyskland och prestera. Och det menar han ju också en stor anledning till att han lyckades så bra, och det är någonting som han tycker sig kunna känna igen hos andra stora idrottare. Han menar ju att hans psyke påminner väldigt mycket om Roger Federers psyke.
Just det
är ju något lite lustigt i det där att när Federer hade vunnit någon av alla sina Grand Slams, jag kan inte skilja dem där, men det var väl någon extra dramatisk match i Australian Open 2009 tror jag det var. Då hade Federer då varit iskall, fokuserad hela matchen igenom, vunnit. Då hade det brustit, för då hade de släppt ut de känslorna.
Mm.
Och då tyckte att van Basten att det där vet jag exakt vad det handlar om. Jag känner precis igen mig i det där. Så då såg han till att skicka ett meddelande till Federer, och som han själv uttryckte det, dels för att lyfta honom, men framförallt för att visa att jag förstod. Det var något jag är säker på att han skulle uppskatta. Mm. Och det är möjligt, Federer är en fotbollsman, så han uppskattar nog ett meddelande från van Basten.
Också.
Men det finns något i just van Bastens övertygelse om att alla världens stora idrottare verkligen skulle värdesätta en bekräftelse från just honom.
Ja, det tror jag fan han har rätt i.
Ja, det är väl så. Det är jag som är väl cynisk där jag sitter och tycker att jag tar saker för givna.
Ja. Men matchen blir ju en av de största triumferna i holländsk fotbollshistoria.
Den största.
Ja,
än idag.
Det är så alltså.
Ja, men det måste man ju säga. Ja. Det ledde ju fram till en mästerskapsfinal och en mästerskapstriumf. Men framförallt så var det ju då den där uppgörelsen med ett historiskt arv och några historiska nederlag. Och officiellt hade Holland fått 6000 plåtar, men det sägs väl att de var minst 15000 inne på arenan uppe i Hamburg. Och det var en av de tyska spelarna, Frank Mill, som fyndigt uttryckte det som så att det hade ju varit bättre ifall vi hade spelat i Tyskland. Men det här var inte en dag då tyskarna kände sig som hemmalag, utan det var en fredlig holländsk invasion. Och en invasion som i och för sig inte tvekade att göra krigsreferenser, som skanderade om hur det var tyskarna som kom 1940, men hur det var deras tur att komma nu 1988. De hade banderoller uppe på läktarna om hur tyskarna skulle ge tillbaka våra cyklar, för Det var tydligen någonting under andra världskriget om att tyskarna tvångskonfiskerade alla holländska cyklar. Uh-huh. Och banderoller liksom ein Reich, ein Volk, ein Schillit och så vidare. Uh-huh. Och så vidare. Och som du nämnde, Linus Mitchells kvar sedan 1974. Och Franz Beckenbauer också. Okej, han hade bytt sin spelardräkt mot förbundskaptenskostymen. Men ändå, även han en påminnelse om det förflutna, om finalen, om den holländska förlusten. Och länge så tycktes ju matchen gå precis så illa som holländaren hade befarat. Precis så illa som det alltid gjorde när holländarna på ett eller annat sätt skulle besegras av Västtyskland. För det där som Lineker brukade tjata om, hur fotboll var ett enkelt spel, 22 man jagade en boll i 90 minuter och till slut vunnit tyskarna.
Ja.
Holländarna kände det ännu mer än vad engelsmännen någonsin gjorde. Och efter en lång period av orange dominans så var det likförbannat ändå Västtyskland som till sist tog ledningen. Klinsmann får en ganska billig straff, ja, får vi väl säga. Och det är ju ett rumänskt domarteam som de hade också sin väg in i matchen. Matchen som sagt i Hamburg. Rumänerna hade fått sina flygbiljetter av UEFA. Flygbiljetter till Stuttgart. Jaha, tänkte rumänerna, satt sig på planet, flög till Stuttgart. Och sen insåg, okej, nu är vi i fel ände av landet.
Ja.
Vi kanske borde ifrågasatt det här innan vi satte oss på planet.
Ja, eller också kanske de kan skicka rätt biljett.
Jo, det kan man också tycka. Men ja, de får ju ruscha till Hamburg, hinner fram just före avspark. Och huruvida de är påverkade av det vet jag inte. Men det rumänska domarteamet gör ju en rätt blek match. Ja. Första straffen som tyskarna får är verkligt tveksam. Det är den där typen av Klinsmann-dyk som sen skulle tvinga honom till att göra simhoppsgesten när han väl flyttade till England. Ja. Och liksom en av de holländska spelare bara sparka bollen på domaren.
Just det.
Det är också, hur fan kom man undan med det?
Nej.
Det är rätt kort alla dagar i veckan idag.
Ja.
Men de kommer undan med det, men förhindrar inte faktum. Låta Matteus gå fram, och det är inte direkt så att låta Matteus missar i det läget.
Ja, men han är nära.
Ja, Van Breukelen är ju på bollen. Van Breukelen, sjövild Van Breukelen, håller på att rädda. Men det är klart att den går in. Och det är klart att det låter Matteus, den tyskaste av alla tyskar, som gör målet.
Ja.
Och det är klart att Holland kommer falla igen. Det är ju bara det att den här gången så blir det faktiskt inte så. Utan Nederländerna får då ganska omedelbart en utjämningsstraff, en kompensationsstraff.
Ja, ännu billigare.
Ja, den är ju direkt fel. Alltså, Jürgen Kohler är väl en jävla brytning.
Ja.
Och från bara perfekt brytning.
Van Basten reser upp efteråt, faktiskt.
Men han spelar ju vidare. Ja. Alltså, Van Basten spelar på och försöker rädda situationen. Blir överraskad av domarsignalen och kommer sen efter matchen säga att jag får lov att böja mig för domarens överlägsna omdöme. Domaren ser bäst, domaren vet bäst. Ja. Men han tycker inte själv det är straff.
Nej.
Men straff blir det. En jättenervös Ronald Koeman placerar in bollen. Och när han ska jubla så är det ju Van Basten som är först framme. Och vid det här laget ganska skumögd bara hamnar in pekfingret i bröstet på Koeman. Nu spelar vi på. Nu gör vi det. Nu, den här gången, så ska vi ta dem.
Ja.
Och mycket jävla riktigt. Precis i slutet av matchen. Det är ju 88 eller något. 88, ja. Då alla väntar på det typiska tyska avgörandet. Då lägger Jan Wouters från Utrecht fram bollen till Marco van Basten från Utrecht. Och han glidtacklar in den med ett skott i bortre gaveln.
Ja.
Det är svårt att förklara ett skott som är en glidtackling i samma ögonblick, men det är precis vad det är.
Ja, det är det verkligen.
Wouters, in a space here. And Van Basten! Right at the end! The Germans are lying on the ground distraught. The Dutch are celebrating as Marco Van Basten gets his fourth goal of the tournament. Get it. There's no time to recover now.
Dutch really have only to play out the last few seconds to reach the final of the European Championships.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
90-åringen. Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa, och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördag någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se. Och de som blir publicerade här hos oss, så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar, ja. 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste tiden?
Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkringen är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringar.
Tack.
Ja, men nu när krutröken har lagt sig här så ska de ju spela final också. Det är ju gamla härliga Sovjetunionen igen ju.
Ja, och du behöver inte vara så extremt avancerad inom det psykologiska fältet för att inse att det är klart att det fanns en mental risk här när de inte bara hade vunnit och jublat utan sedan även andats ut. De var ju klara.
Ja.
Liksom, de hade vunnit sitt världsmästerskap när de vann en EM-semi. Och det var inte bara Schüllit som pratade om hur han ville hem och fira, utan Marco van Basten kom ner till frukostmatsalen dagen efter semifinalen och möttes av en jättelättad Hans van Breukelen som satt och pustade ut och liksom borstade av händerna och sa till van Basten, nu kan vi åka hem.
Ja.
Och van Basten hade inte riktigt varit där mentalt, så han gick i täten för att bekämpa den här nöjda mättnaden. Nu måste vi ladda om och nu måste vi släppa det här andra världskrigsmodet som tydligen både laget och nationen är försatt i. Och hur lättar man egentligen på krigsknutarna några dygn före en EM-final? Frågar du holländarna, då går man och ser Whitney Houston spela live. Rod Schüllit såg såklart till att styra upp det. Och det tyckte väl vissa lät kul och vissa andra tyckte inte det lät så kul. Men de allra flesta hakade på i alla fall och såg Whitney Houston och blev häpna när hela den här jävla arenan fullproppad med tyskar vände sig mot dem och ger dem en stående ovation när de kom in i lokalen.
Ja, snyggt.
Snyggt. Och de bara, oj, vi som trodde att vi var mitt uppe i ett fotbollskrig här. Men det kanske är över med just den grejen och vi kanske bara kan spela en rätt vanlig match i finalen då. Och ja, Schüllit i alla fall, han menar ju att det där med Whitney Houston, det var viktigt för att hitta rätt nivå inför den avslutande matchen.
Ja. Och finalen är ju på Olympiastadion i München där de förlorade finalen 74.
Ja, och vissa ekon, de klingade vidare.
Ja.
Men finalen som sådan, ja, det höll ju på att bli den där typen av match som faktiskt hade bleknat bort i jämförelse med semifinalen ifall nu inte det där enda magiska ögonblicket verkligen hade inträffat. Och det är väl dit vi tar oss direkt. Vi behöver inte köra finalen anfall för anfall. Vi behöver inte fastna vid faktumet att Oleg Kuznetsov var avstängd och det gjorde det enklare för holländarna. Så de fick sätta in en tatarisk georgier istället för Kuznetsov. Man vill stanna vid det faktumet. Ah, ja.
Oh.
Vi behöver inte säga så mycket om det holländska 1-0-målet, även om det är en fin assist av van Basten och en jävla kraftfull nick av Rod Schüllit. Oh.
Nej, vi går 10 minuter in i andra halvlek istället.
Ja, alltså det är ju det som händer i 54 minuten som är allt i samband med den här matchen. Och det finns ju flera böcker skrivna om Hollands EM-triumf 1988. Det finns en av Auke Kock som heter just 1988 som är den som jag har haft mest nytta i. En bra jäkla bok, men
Finns det på engelska?
Nej.
Jag läste på holländska.
Flamländska,
ja,
absolut.
Ja, det är klart.
Fotbollstexter, de kan jag på västeuropeiska språk. Men den boken innehåller då bland annat en 17 sidor lång redogörelse för det holländska 2-0-målet. Och det är ju då ganska detaljerat, får man lov att säga. Bland annat så har Auke Kock gjort någon typ av optisk studie som innebär att han kan informera mig om att målet, ett fotbollsmål är ju ett fotbollsmål är 7,32 meter brett. Men utifrån punkten där Marco van Basten möter bollen är vinkeln så snäv så att själva träffytan är bara 1,80 bred. Han har 1,80 mål att sikta på. Och visst, 1,80, det är inte världens snävaste målställning, men ifall du då placerar Rinat Asayev i mitten av ett mål som är 1,80 stort, ja, då har man inte speciellt mycket att sikta på.
Som då var ansedd som nästan världens bästa målvakt.
Ja, jag tillhör de som hävdade att han var världens bästa målvakt. Och till saken hör då också att holländska mittfältaren Arnold Myhren alldeles nyss har tagit fel beslut. Han tar dels fel beslut och sen utför han det han ändå försöker göra på ett dåligt sätt. För enligt de holländska spelmönstren så skulle han ta fast bollen när han fick den i vänster inne position. Han skulle sen liksom vänta in sina medspelare och slå en kontrollerande passning i sidled. Men Myhren väljer att försöka pumpa in någon form av mellanting mellan crossboll och inlägg istället. Och han slår bollen alldeles för långt. Den är på väg att rinna ner till en inspark. Och du hinner höra Rinus Mitchell stöna på bänken. Åh, vad gör du?
Ja.
Och den bollen, den förlupna bollen, seglar då bort mot Marco van Basten. Men i grunden förbi honom. Den är på väg mot en inspark. Och kanske kan van Basten få kontroll på den och spela den tillbaka. Men till och med det är svårt. Fast ja, van Basten väljer ju inte den lösningen. Utan van Basten väljer att försöka gå på omedelbart volleyavslut. På en boll som är långt framför honom. Som han liksom nästan måste sväva fram mot. För att överhuvudtaget ha träff på. Och när han väl får träffen. När han väl vidrör bollen. Ja, då har han 1,80 mål att sikta på. Och där står Rinat Dasajev. Det går inte att få bollen förbi Rinat Dasajev, utan det enda som är möjligt, det enda som visar sig vara möjligt utan att någon kan förstå det där och då, det är ju att dunka bollen över Rinat Dasajev. Den måste upp så högt att Dasajev inte kan nå den, och sen måste den omedelbart sjunka så snabbt att den ändå går in i mål. Och det är ju i grunden omöjligt, men det blir ändå möjligt i och med att det är just en sorts svävande helvolley och en bollträff som medför en sån jäkla toppspin, en sån jäkla överskruv att det är liksom Gio Waldner-snurr på bollen. Mm. Ja, ni har ju sett målet, jag behöver inte liksom sitta och breda ut mig exakt hur det går till, men det är ju någonstans, det är tidernas hårdaste lobb.
Ja.
För bollen har ju, bollbanan är ju lobbens bollbana, men det är ju ändå svinhårt skjutet. Ja. Och det är aerodynamiskt fascinerande att det går att få till den träffen. Och där någonstans är ju också det märkliga med det här målet, att han själv hävdar, van Basten, att det påverkades, det möjliggjordes tack vare hans dåliga fotled.
Ja.
För han hade ju inte längre riktigt full rörlighet i vristen, utan den var lite stelare, lite stummare än en frisk vrist. Och det säger då van Basten, det hjälpte att hålla foten fixerad trots att han var uppe i luften, trots att han inte hade någon markkontakt, så fick han ändå ett väldigt stadigt tillslag. Och van Basten, som nämnde, han lämnade kyrkan och det katolska tidigt när han behövde spela fotboll på söndagarna istället. Men han argumenterar ju ändå med övertygelse om att den där volleyträffen, det där målet, det var hans payback från Gud. Nu hade Gud fuckat upp hans fotled, men nu gav Gud tillbaka den här omöjliga volleyträffen som kompensation.
Ja.
Det var liksom överenskommelsen. Och det var bara en överenskommelse som gällde just de där enstaka sekunderna. Just det där enda ögonblicket. För hur bra han än är kommer han aldrig lyckas igen. Det är han helt övertygad och medveten om. Och det skulle sen också understrykas när de hade någon vänskapslandskamp faktiskt mot tyskarna typ 5 månader efter det här. Han har fått ungefär samma sorts läge. Dragit till med så här självförtroende. 28 meter över, ja, 23 precis. Meter ja. Utanför.
Ja, är det ett otroligt mål. It's the cross all the way to the back post. It's Van Basten! Oh, he's gone for it! Unbelievable! The tournament's top goalscorer has done something truly outstanding. Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil. Och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det här det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Karla.se. Karla med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Karla. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online. Och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Karla.
Just nu har Karla en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratar med en av Karlas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på Karla.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Karla. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Karla på 3000 spänn där också.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på Karla.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Karla. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar ju en sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagarna.
Mm.
Ja, för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten, så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha den stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, KINGS 10% rabatt, giltigt till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Ja, för det kom ju en höst 1992 också. Tysk höst höll jag på att säga.
Det
är Stig Dagerman.
Det var en referens som du tyckte passade in.
Ja, det tycker jag.
Och hösten är ju otrolig för en Marco van Basten som stundtals framstår som ostoppbar. Han har ju matcher som knappt ryms på kartan. Han åker ner till Neapel, möter Jonas Therns Napoli, gör 4 mål.
Ja.
Sen är Champions League hemma mot IFK Göteborg. Och ni vet säkert ungefär hur den matchen går. Van Basten gör 4 mål på en halvtimme. Och det var Ola Svensson som var din polare, eller?
Ja, Paul, hans lillebror, är min brors, en av hans bästa kompisar. Men jag kommer ihåg att Ola var mittback. Och jag tror han var lagkapten i Blåvitt vid den här tiden.
Mm-hmm.
Och jag undrar, om inte jag minns helt fel, att han hade som något specialuppdrag att bevaka Van Basten och tyckte att jag gjorde en rätt bra match.
Gjorde det så bra jag kunde.
Ja, precis.
Jag kollade på gamla pressklipp runt den här matchen Och då pratade Ola Svensson kort efter slutsignalen och liksom bara slog ut händerna. Ja, men okay, det är världens bästa spelare jag möter. Ja. Jag kan inte göra mer än så här. Det är liksom, han är bäst. Jag har aldrig mött något liknande och det här är det bästa vi har. Så ja, det är väl allt jag kan säga.
Vad ska jag göra? Ja.
Och Roger Gustafsson, liksom überpragmatiken Roger Gustafsson, som sällan uppfattas som särskilt trollbunden av stjärnglans. Han pratade också på ett sätt som faktiskt överraskar mig lite grann. För han säger, ja visst, det är trist att vi förlorar. Vi hade kunnat göra det och det, bara vi får lära oss av det här. Men det är ju också roligt när spelare som Marco van Basten lyckas. Det är sånt fotbollen behöver. Han ger fotbollen så mycket positivt. Oh. Och det var från många blåvita och blågula håll som det faktiskt lät på ungefär det sättet. Jag läste Mats Olsson i Expressen, som ju var nationens klart största och bästa fotbollskrönikör på den här tiden. Oh. Och han skrev den oerhört invecklade meningen med väldigt många inskjutna satser, men som i alla fall löd: den som inte ser, den som inte förstår skönheten, den rena konsten i Marco van Bastens sätt att spela fotboll, går förmodligen genom livet inskränkt och trångsynt, definitivt med fattigare, futtigare känslor.
Ja.
Det var en rörig och lång mening, men det var ändå en tydlig mening som gav uttryck för någonting slående. Visst, trist att förlora med 4-0, men det här var en spelare som det ändå bara var att njuta av och applådera. Och det var ju under ungefär den här tiden som Silvio Berlusconi började tjata om att van Basten rörde sig som Nureyev, ja, alltså den här ryska balettdansaren.
Jag förstår vad han menar.
Det gör jag också.
Han är så otroligt elegant rörelsemönster.
Ja, just så här, ja. Balettgraciös. Ja. Jag köper, och det liksom satte ju sig också det smeknamnet Il Signo di Utrecht, ja, alltså svanen från Utrecht.
Ja.
Och svanliknelsen är ju också välfunnen. Och även här finns det något ganska liksom paradoxalt i det där att Marco van Basten förklarar även sin hållning och sin resning med att hänvisa till sin defekta vrist. Han var tvungen att springa och spela lite mer upprätt eftersom att han inte kunde böja vristen. Nej. Det gav honom liksom en annan hållning och på ett bakvänt sätt då också bidrog till legenden om målmaskinen som både var estetisk och effektiv. Och den som såg honom spela mindes ju det. Det var ju anslutning till den här matchen mot Blåvitt och såklart Berlusconi var runt i pressrummen och höll hov.
Ja.
Och just med tanke på att det var svenskt motstånd så gjorde han en poäng av att ja, alltså jag vet, jag kan vår historia, men jag är ledsen, ursäkta Gunnar Nordahl. Marco van Basten är den största målskytten i Milans historia, den största målskytten som världen har skådat. Och hösten 92 så framstod ju inte det här som upppumpade överdrifter, utan den här hösten eller den här vintern, då vann ju Marco van Basten än en gång Ballon d'Or.
Ja.
Det var tredje gången han vann den. Men den här gången vann han dessutom det här märkliga priset FIFA World Player. Det som inte riktigt finns kvar idag när de har slagit ihop utmärkelsen. Men för honom blev det ju då kvittot och bekräftelsen på att okej, nu är han inte bara bäst i Europa. Nu är han verkligen bäst i världen.
Ja.
Och ingen som såg honom sänka blåvitt kunde ju bestrida det. Men just den där matchen mot IFK Göteborg, när jag gör 4 mål på Thomas Ravelli, varav en bicykleta. Ja, den matchen blev ju också hans sista stora show. För om eländet i Marco van Bastens karriär någonstans började med Malmö FF, ja, då slutade det med IFK Göteborg.
Ja, för högervristen krånglar ju igen.
Ja, det är fortfarande problem. Och nu hade det blivit lite värre igen. Inte på något akut sätt, för van Basten hade ju lärt sig att leva och spela med den här vristen. Men det kunde ju kanske ändå vara läge att göra ett lite halvt preventivt ingrepp. Rensa upp lite där inne så att det i alla fall inte skulle bli sämre. Och det var någonstans premissen som gällde när han la sig på operationsbordet i december 92. Ja, men vi gör ett litet ingrepp nu, inte för att det inte funkar, men för att det ska fortsätta funka, för att det inte ska bli sämre. Och istället så blev ju det där ingreppet början till slutet.
Ja.
Marco van Basten skulle aldrig kunna sparka en boll rent igen. Men den insikten vägrade han ju ta till sig. För även om det inte kändes bra, även om det snarast hade blivit sämre, så krigade han ju sig tillbaka i spel våren 1993. Tog lite längre tid än det var tänkt, och det var märkligt vad konstigt det kändes i foten, men nu ska det väl gå att spela på det. Och det medförde ju att han gjorde några matcher våren 93. Capello gjorde ju allt för att få honom tillbaka till Champions League-finalen. Så det blev ett par inhopp i Serie A. Det blev match mot Roma. Det blev match mot Ancona. Det blev till och med ett mål mot Ancona. Han nickade in en hörna. Men det var ju då Marco van Bastens allra sista mål. Sen återstod Champions League-finalen och han kommer till start, men han känner sig inte bra. Han bestämmer sig för att genomföra matchen på smärtstillande sprutor, och det hade han ju aldrig gjort tidigare. Trots all värk i foten, trots all nedsatt funktion, så hade han aldrig spelat på smärtstillande, för han tyckte att det kostade för mycket känsla. Och han tyckte att han skulle uppleva vad hans kropp faktiskt signalerade till honom. Men den här gången stängde han av. Den här gången så pumpade de in sprutorna i foten på honom. Men nederlaget gick inte att förhindra för det. Olympique Marseille vinner igen mot Milan. Och en mållös Marco van Basten blir faktiskt utbytt i 85 minuten. Och van Basten hade aldrig blivit utbytt under Capello förut. Men van Basten hade heller aldrig förlorat en match under Capello förut. Men det här blev den första förlusten, den sista förlusten, den sista matchen. Marco van Basten haltar, stapplar av planen. Och när han gör det så befinner han sig på Olympiastadion i München, där han vann EM 1988, där han någonstans hade sin största stund, men han nu då även har sin sista stund. Och Marco van Basten, han är alltså 28 år gammal.
Ja, det är så
jävla
tragiskt.
Och ska aldrig spela en riktig fotbollsmatch igen. Och han gifte ju sig några veckor senare, men han behöver gifta sig på kryckor, som någonstans ett övertydlig bild för priset på allt.
Men han försöker såklart ändå komma tillbaka.
Ja, han väljer ju nu att vända sig åt ett nytt håll, mot en ny doktor, och hitta någon figur uppe i Belgien som menar att ja, men det här går att lösa ifall vi bara väljer en helt annan väg än tidigare och gör en helt annan typ av ingrepp än vad du har gjort tidigare. Jag ska liksom reparera så gott jag kan vad de här klåparna har ställt till med. Och sommar 93 så genomgår Marco van Basten ytterligare en operation, den här gången uppe i Belgien. Men inte fan blir det bättre för det, utan hela spelåret 93-94, som han ändå fortfarande tänker i. Han tänker ju att han är en aktiv fotbollsspelare som ska tillbaka på plan och spela VM i USA 1994. Men hela det spelåret bara passerar, utan att någonting någonsin blir bättre. Och han försöker göra allt hans läkare säger till honom. Han försöker även göra allt annat än det hans läkare säger till honom. För det är ju mycket alternativ medicin och aurabeskyddare och helare och akupunktur. Och det är ju rätt mycket Ted Trost också. Ja, ja. Liksom. Nu Ted Trost får du verkligen work your magic här. Och då är ju tydligen hans recept att promenera i det kalla jävla havet utanför den holländska kusten för att på något sätt kyla ner vristen och få den att lugna sig. Men inget biter ju. Visserligen inte så att det blir katastrofalt mycket sämre, men det blir aldrig bättre. Det blir ju inte aktuellt att spela fotboll, utan 93-94 försvinner. VM-sommaren 94 försvinner. Och nu börjar ju Marco van Basten bli desperat på riktigt. Nu är han beredd att lyssna på vem som helst och försöka sig på vad som helst. Mm. Så vad blir det då för van Basten?
Nej, det är ju så hemskt. Då blir det Elitsarov-apparaten.
Hur skulle du beskriva Elitsarov-apparaten?
Jag skulle vilja säga att i sådana här afrikanska stammar, när man ska göra långa halsar, du vet. När man sätter sådana halsband så att det blir längre. Detta är ungefär samma, fast du gör det med spikar i benet för att du ska sträcka ut skelettet på något vis.
Läkaren som sålde in Elitsarov-apparaten till van Basten, han liksom meddelade samma princip som används för att göra dvärgar längre.
Ja.
Och van Basten tyckte väl att, jaha, är det det som krävs så är det det som vi försöker.
Alltså, börja se bilder på, jag kan knappt se bilderna på den jävla apparaten utan att rysa liksom. Kanske ska lägga ut en bild på
Elitsarov-apparaten, ja. Det tycker jag absolut, men ja, alltså det innebär ju då tydligen att i 3 månaders tid så får han gå med spikar in i själva benet. Och de där spikarna, de liksom medför ju 22 öppna sår. Så han har 22 öppna sår i benet under flera månaders tid. Och det verkar helt oundvikligt att det ska leda till infektioner. Och infektioner blir det ju också. Infektion, det kan bli farligt på riktigt. Det kan kosta benet. Jag vet inte fan om det kan leda till blodförgiftningar. Ja. Ännu värre konsekvenser. Men jag kan ju också förstå att har man den apparaten och de spikarna och de sår, det är inte skitlätt att sova.
Nej,
det är inte skitlätt att leva. Och van Basten beskriver det ju såklart som ett fullständigt helvete. Och efter ytterligare någon liksom så akut infektionssituation, så men det här går att ta av skiten, avbryt det funkar, det kan inte vara, jo men det är värt det Marco, nu är du ändå mer än halvvägs, ifall du bara biter ihop i 5 veckor till, tänk, då har du gått igenom det här, då kanske du kan spela fotboll igen, då kanske du kan erövra världen ytterligare en gång. Och på något sätt så blir van Basten övertygad och härdar ut, och så till sist kommer dagen då Elitsarov-apparaten kan plockas av, resultatet ska bli tydligt och allt har ju blivit mångdubbelt sämre.
Ja.
Nu är ju inte benet funktionsdugligt längre. Nu går inte vristen att stödja på. Nu är ju Marco van Basten invalidiserad. Och det är ju liksom, ja, det är lätt att förstå att den perioden har satt spår i honom. För han kan ju berätta om hur nätt var. Ja, men han kan inte gå.
Nej.
Han är inte kapabel att gå, men han vaknar och han behöver gå på toaletten. Och han kryper ju då i sitt mörka hem så tyst han någonsin kan, för att inte väcka familjen, från sängen till toaletten. Och han måste hela tiden hålla underbenet uppe, för ifall han råkar sätta ner det, då skär det ju som knivar. Då gör det så ont så att han måste skrika och då väcker han familjen. Så krypandes med ena underbenet hållt högt så försöker han häva sig över trösklarna och fram till toalettstolen. Och det är ganska långt från bristen på värdighet i den situationen till att få priset som världens bästa fotbollsspelare lite knappt 2 år tidigare. Men det är samtidigt ganska långt med 2-3 år som inte leder till någon förbättring trots alla ansträngningar, utan som bara leder närmare och närmare den permanenta invalidiseringen. Och du hinner ju tänka ganska mycket under alla de där demonridna, plågade vakennätterna. Och det är väl kanske när van Basten går tillbaks till den här perioden och till tankarna han tänkte då, som jag tycker att han blir som allra mest intressant. Han har ju visserligen kvar något av det där religiösa i sig när han tror på, ja, men en typ av karma. Han fick volleyn i EM-finalen 88 som betalning för lidandet han dittills gått igenom med bristerna. Nu är han ju någonstans och trevar vid det genom att han får krypa till toaletten som bestraffning för sitt ego, sin stolthet och sitt driv som satt alla andra på undantag i obetydligheten. Men han är ju också väldigt frank när han resonerar kring sig själv och när han utvärderar sina drivkrafter. Ja, vad var det som tog mig till den här punkten? Vad var det som fick mig att anstränga mig bortom alla smärtgränser? Varför? Ja, först och främst var det nog för att visa min pappa att jag kunde svara upp mot hans förväntningar. Var det någon mån även att komma hemifrån. Det var så risig stämning i det där tysta äktenskapets lägenhet att han bara behövde komma bort och komma ut på fotbollsplanen, för där var han fri. Och därefter så menar jag att ja, men det var att tjäna pengar.
Ja.
Värdesatte den ekonomiska självständigheten så högt att den verkligen drev honom långt fram genom karriären. Och ja, där någonstans ligger ju Marco van Bastens egna slutsatser. Vi kan tycka att det fanns annat i hans liv och i hans uppväxt som kanske borde sätta djupare spår och inneburit starkare drivkrafter. Men för honom, inför sig själv och inför hans gud, då var det liksom visa pappa, komma bort och tjäna pengar som hade varit grejen.
Ja.
Men oaktat detta så kom såklart Marco van Basten till sist till en punkt och en dag då han inte kunde fortsätta lura sig själv eller någon annan längre, utan då bestämde han sig bara från en dag till en annan att nej, det här går ju inte, det här är slut och nu sätter vi punkt. Så den 18 augusti 1995 då återvände Marco van Basten till Milano och till San Siro, men han gjorde ju det som en före detta fotbollsspelare. Han gjorde det för att tackas av i rosa skjorta och skinnjacka snarare än för att spela någon fotboll. Och det där är ju lite besynnerligt när man ser det, för van Basten har skildrat en verklighet då han inte kunde gå. Han behövde krypa fram eller gå på kryckor eller möjligen stappla sig försiktigt fram några meter. Men när han nu återvänder till San Siro och är ute på gräsmattan, ja, då kan han ju jogga ganska fritt och obehindrat. Och så var ingen förklaring till det, utan det är återigen någon typ av liksom gudsingivelse som gör honom fri precis just i den där enda stunden. Men det är klart att det är ett jävla sorgligt tillfälle. Ja. Fabio Capello ska ju ha gråtit.
Nej, det gör han. Jag har kollat.
Ja,
det finns tv på det. Jag tror jag ska lägga ut det också. Men det är väl enda gången Capello har gråtit i sitt liv.
Ja, jag misstänker det. Men det är ju begripligt, för i en fotbollskontext, för den delen i en mänsklig kontext, så är det ju en tragisk, tragisk stund. Som Marco van Basten själv säger: den dagen dog jag som fotbollsspelare. Och jag var gäst på min egen begravning. Och när han sen återvände till sin rehabiliteringsprocess efter det där avskedet, ja, då kom han ju till vägs ände även med det. För den läkaren som då var inne och kollade, han konstaterade att ja, den här foten är ju så sargad att det är en 80-åringsfot, en 80-årings benskörhet. Och försöker du gå på den framöver så kommer den bara gå av mest hela tiden. Så egentligen finns bara ett alternativ, och ja, det är att steloperera den. Och det är där Marco van Bastens kamp mot sin egen vrist till sist behöver sluta. Han steloperar sin högerfot i februari 96, och efter det så kan han ju aldrig riktigt använda den igen, men han slipper i alla fall smärtorna. Bakom skuggor ser du solen.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.